Min predikan idag heter Laglöshetens hemlighet. Och vi börjar i Hebreerbrevet 9:7. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året och aldrig utan blod, och han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte är uppenbarad. Så länge det främre rummet består, så vet vi vad Jesus gjorde, va? Ty han, Kristus, gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Nej, han trädde in i själva himlen, och det är den tredje himlen alltså vi pratar om nu. För att nu träda fram inför Guds ansikte. Det här är heligt, förstår ni. Inför hans ansikte för vår skull. Det innebär ju att Guds egentliga tron är i himlen. Där den verkliga nådastolen finns då. Där våra själar är köpta. Och där Gud hela tiden vet vem som tillhör honom och inte. Givetvis. Och så skänker han genom sin egen ande, sin egen nåd genom tron. Detta vittnesbörd i våra hjärtan att vi är rättfärdiga, va? Det är ju liksom grundtron då. Och därför Gud redan har utfört allting, så kan vi alltså födas på nytt. Det är liksom klappat och klart. Och försonas med Gud och inväxlas från att vara värdelös till att få ett värde ifrån Gud. Och vems värde tror ni det handlar om? Inte undra på att det sjungs framför tronen ständigt. Värdigt, värdigt är Guds lamm. Han är värdig att ta emot lovpris och ära. Ständigt stiger det upp för tronen. Och vi på jorden, vi gör ju detsamma när vi förstår detta, va? Det finns ett mönster i Bibeln som jag har studerat både på hebreiska och grekiska, och det följer alltid med. Och det är alltså nåd, chesed, och det följs alltid av sanning, emet. Det betyder alltså att i Nya Testamentet så blir ju det här charis och aletheia. Eller hur? Och det står ju att nåden och sanningen uppenbarades genom Jesus Kristus. Och du kan omöjligt skilja Guds nåd ifrån Guds sanning. Det kommer du att se om du studerar det här i både gamla eller nya testamentet. Guds nåd, chesed, betyder, grundordet betyder uppfostran och tuktan i kärlek till visdom och mognad. Sanningen betyder emet, det har ju med tro att göra. Det betyder uppenbarelse, trofasthet och bekräftelse, tro och vittnesbörd. Och i Nya Testamentet så är det charis som har grundbetydelsen, en faders uppfostran av ett barn, egentligen. Och så har vi sanningen då, det är härligt, va? En avtäckande realitet. Så går det ju det han visar i Romarbrevet 8 hela tiden. Du går igenom smala passage och sen får du ljus. Så går du igenom smala passage och sen får du ljus. Det är alltid nåd, sanning hela tiden. Hela Gamla Testamentet är uppenbarat i detta mönster. Och nu ska vi ta och titta på den hemlighet som ingår i hela Guds rådslut, den Paulus talar om. Alltså de fem första verserna i Bibeln uppenbarar en andlig bild som exakt faktiskt stämmer med Guds rådslut. Och jag har gjort en egen parafras här för att få fram de hebreiska orden, för det är lättare då att förstå. Vi börjar i första Mosebok 1. Igenom och till sonen skapades det himmelska, det osynliga alltså, och det jordiska, det synliga. Det blev kaos och uppror i himlen, men de fallna band Gud att verka ifrån ett speciellt område som kallas the abyss. Och det liknas här vid ett mörkt flodvatten. De får en uppmätt tid, precis som det jordiska synliga får. Resultatet av det här systemet kallas för världen eller kosmos. Och så kommer Guds ande ner som en fågel över vattenmassorna. Nu börjar vi förstå vad det här kommer att handla om. Ja, det är en jättehemlighet de här fem första verserna. För här är ju egentligen allt osynligt klart som vi går in i, menar jag. Gud talar här genom sitt eget ord och från vers 3 och uppenbarar en hemlighet för Israel då, förbundsfolket, va? När den hemligheten uppenbaras för Israel så börjar det sanna ljuset lysa. Gud bestämmer och bekräftar att detta ljus är mitt goda. Tov. Gud själv bekräftar, skiljer ljuset från mörkret med död, blindhet, katastrof och okunskap. Vers 5. Nu kallar Gud ljuset eller det goda att uppfylla dagen. Och det har ju med ägarskap att göra, ska du få se sen. Han har ju redan bundit mörkret och Gud själv, står det, gav mörkrets auktoritet. Det står det i Kolosserbrevet, för mörkret har ett välde. Där står det exosia, så han är, de är tilldelad makt av allsmäktig Gud att styra världen tills han tycker det nog, ungefär, kan man säga. Kolosserbrevet 1:3. Och då finns det bara ett alternativ kvar som de ska göra. Det står att de då är kallade att uppfylla natt. Och det handlar också om ägarskap, står det i Bibeln faktiskt. Första Thessalonierbrevet 5 talar ju Paulus om det här. Och det blev sen kväll och morgon den första dagen. Gud har alltså här, när det gäller det andliga och osynliga, redan gjort färdigt allt i Guds rådslut. Vår på nytt födelse och våra nya skapelser och alla våra gärningar som vi ska vandra in i finns alltså i Kristus och i ljuset. Han själv är dagen och äger allt ljus. Utanför ljuset är alltså allt redan bundet av Gud och får bara verka inom de områden som han tycker är lämpligt för stunden, som makt har Gud. Och då kallas det här för världen eller kosmos då. Alltså de äger allt, kan man ju säga då, utanför församlingen egentligen. Eller styr. Det är därför Guds församling i Kristus heter den eller de utkallade. Varifrån? Ja, ifrån det systemet, va? Den är blodköpt och måste vandra i ljuset för att bevaras till dagen då alla i ljuset ska fullt förlossas. Du vet, här har du bara en pant. Sen kommer full förlossning. Full förlossning av blodet. Då förvandlas vi. Så de fem första verserna är alltså en andlig hemlighet som innehåller Guds rådslut. Där ingår även laglöshetens hemlighet i andra test 2, ska vi snart se. Om nu allt som kallas ljuset samlas i Kristus till en dag, alltså en tidpunkt, då ljusets änglar och församlingen helt separeras. Då kommer alltså mörkret och natten redan att vara separerade ifrån dem som tillhör ljuset. Och här har du alltså laglöshetens hemlighet. Det ingår ju i hela Guds rådslut, så att säga då. Platsen där Jesus döps på var nämligen redan från tiden innan bestämd av anden att uppfylla skriften. För det står i grundtexten att platsen där Johannes döpte på, där var det massor av vatten. Det är precis som står i första Mosebok 1. Johannes 3 och 23. Första Mosebok 1 och 2. Och platsen där han döps på är Jordan. Och nu tar vi den profetiska bilden då. Det innebär att från Gud finns det bara två alternativ. För det betyder ju nedstigande från domaren, kan man säga att det betyder. Domaren ska alltså sända ner något mitt i Israel som är en hemlighet, men erbjuder oss två alternativ. Den ena är en andlig välsignelse som är ljus, och den andra då, det är en förbannelse. Det är alltid så i Gamla testamentet när det gäller Israel, antingen är det välsignelse och också en förbannelse. Här är det alltså en förbannelse, och nu är det en andlig förbannelse, så det handlar om ondskans andemakt i himlarymlan. För när Jesus trädde fram så är det en andlig kamp det handlar om. Och det fattar inte judarna riktigt. Lukas 3:21. Nu ska ju Jesus... Vänta, är vi framme där? Ja, nu ska han döpas. Det är underbart. När allt folket döptes så blev även Jesus döpt. Och medan han bad, Tänk, Jesus bara knäpper händerna och ber. Så öppnas hela himlen. Och det är ju tredje himlen där Gud själv bor. Och den helige ande sänker sig ner över honom i en duvas skepnad. Och han stannar till och med kvar för att bevisa att han är dens morduva. Och från himlen kommer den röst direkt ifrån Gud. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Det skulle du kunna översätta på grekiska till. I dig har jag mitt goda, då på hebreiska då, tov, ljus alltså. Här hade inget hänt i Israel på över 400 år, men nu plötsligt händer det grejer. Jesus döps i Jordan och börjar be, och direkt far himlens fönster öppen och grejer börjar hända. Den helige ande kommer ner som en duva, och bilden ser du ju direkt ifrån första Mosebok då. Gud själv bekräftar att i honom är det goda, det vill säga i honom är ljus. Vilket får innebörden att allting som är i Kristus bedömer jag som gott. Och att Kristus själv är ljuset. Och då måste han även vara dagen sen då. Så vi kan ju tillhöra två kategorier då, antingen mörker eller ljus då. Vi har ju två slut, antingen är det natt eller också är det dag. Vilket innebär att bara de som är i Kristus kan uppleva andlig välsignelse. Bara där kan det finnas överhuvudtaget. Bara i Kristus kan nämligen Guds ljus uppenbaras. Och bara där kan vi bli nya skapelser i Kristus. Och ägs genom hans försoningsblod för att bevaras till den dagen då allt ska förlossas. Varför tror ni att Bibeln är väldigt noga med en massa varningar för ändens tid? Både Jesus och apostlarna har massor av varningar för ändens tid. Förbli i honom, se till så att ingen bedrar er. Håll er vakna och brinnande, förakta inte profetiskt tal. Mörkret kommer alltså tilldelas möjligheten att testa oss. Om vi älskar honom eller om vi inte gör det. Det här är ett mönster som alltid kommer i gamla testamentet också. Och andra Petrusbrevet säger att precis som han gjorde i gamla kommer han att göra i nya. Det vill säga det kommer falska profeter och lärare. Och då gäller det att ha ljus i Guds hus. Och i våra hjärtan också. Och Paulus säger nu att vi är kallade ut från mörkrets välde, exosia, som har blivit tilldelad hans auktoritet, in i hans underbara ljus. Där bara Jesu försoningsblod har makt att utföra ett ägarbyte. Förstår du? Ett ägarbyte. Mörkret kommer därför att satsa stenhårt på att kopiera oss så vi tror att vi är i ljuset fast vi egentligen är i mörkret. Det är precis det han kommer att göra. Många ska komma i mitt namn, ni vet, och säga och så vidare. Och det står att den onde förskapar sig så att han uppträder exakt som ljusets tjänare. Och han har ett evangelium som liknar precis det vi har idag. Och nu i Kungsbacka sist så beskrev jag hur Paulus kämpade i bön, gjorde han, för Korint och skrev massa brev. Och där har man exakt samma läror som idag invaderar våra församlingar. Det finns alltså nya apostlar och nya profeter som dyker upp med läror som säger att vi nu är ande och därför är vi Kristus. Därför regerar vi nu utifrån vår ande och alla ondskans andemakter har vi därför auktoritet och makt över att genom vår mun uttala ord så att de är under oss. Och i Jesu namn ska vi binda och lägga dem under våra fötter. Känner ni igen det här? Ja. Den har vi hört förut. Eller vi ska utifrån vår egen ande nu börja göra större gärningar än vad Jesus gjorde. Det här är populärt nu. Ja. Har ni inte fattat att Kristus redan där är där i vår ande? Han har gett oss all auktoritet och alla nådegåvorna. Nu är det den sista tidens segrande församling som ska bli ledd av de här nya apostlarna och profeterna. Och de ska leda in oss i en ny era, let it rain. Det ska bli en jätteväckelse, förstår ni. anden ska utgjutas över allt kött. Fast det har du redan gjort. Så den är fel. De ska hjälpa oss, säger de, att förlösa det här. Så att vi liksom kan hämta ner himlen och upprätta den på jorden. Känner ni en Bill Johnsons läror? Men det är bara det att Judas brev varnar oss för det här i detalj. Att precis så här ska det låta. Och då undrar jag, har vi verkligen förstått hur heligt och allvarligt Gud ser på ledarskap? De som i hans namn uppträder och vägleder en församling där varje själ räknas i realtid inför Guds ansikte framför tronen. Jag blir rädd när jag tänker på det. Alla själar som befinner sig där har alltså genom Jesu Kristi försoningsblod och Guds nåd och sanning genom tron på Jesus blivit födda på nytt och befinner sig för tillfället där just i Kristus. Och Paulus, han har nu under 3 års tid personligen under tårat förmanat ledarskapet i Efesus personligen om hela Guds rådslut. Då innebär det också laglöshetens hemlighet. Det kanske ni förstår. Hela Guds rådslut. Nu vittnar Gud själv i hans ande att nu kan du lämna över församlingen till de äldste i Efesus. Och då säger Gud något väldigt märkligt. Han säger, för nu är du fri att göra det och det kommer inte vila något blod på dig. Det här är ju hämtat från profeterna. Ja, om du ser något komma, en olycka, och du inte varnar, då ska jag hålla det. Då får du räkna det på dig själv, så att säga, va? Det var det han menade här. Han har haft uppenbarat allting. Därför är det ledarskapets ansvar att under den heliga ande bevara och vaka över församlingen här i fasta bön och profetisk gåva. Här är nådegåvorna igång också. Givetvis. Ja, vi hoppar en bit. Men han var fortfarande väldigt tydligt i skriften fortfarande ansvarig över församlingen i Korint, kan vi förstå. Och han vakade över den i fasta och bön. Och han var ständigt inför Guds ansikte, den här mannen. Och här hade man exakt samma läror som jag läste upp precis nyss. Alla de lärorna har helt plötsligt hoppat tillbaka till nutid igen. Nu uppenbarar Gud plötsligt för honom att församlingens ledarskap nu har passerat en gräns där blodköpta själar passerat över gränsen. Vet ni vad som händer då andligen? Jo, i den andliga världen händer detta att de kommer ut ur Kristus och in i mörkret eller världen. Försoningsblodets friköpande kraft slutar att fungera. Man byter ägare och herre. Visst är det otäckt, men det är precis vad som menas. Kunde det ske på Paulus tid så kommer det att ske i vår tid. Paulus skriver ett profetiskt budskap till dem om detta som Kristi ambassadör. En ambassadör sänd från himlens land där Gud regerar måste först kallas till ett möte inför kungens ansikte. Det innebär att han själv måste uppfylla kungens krav på rättfärdighet. Och det kan du bara få utan täckelse för ditt ansikte. Det står det i 2 Korinther 3, ni vet. Och han måste stå i nåd och sanning. Sedan måste han personligen tilldelas auktoritet att handla på. Man kan aldrig ta auktoritet. Du måste få. Och om han då agerar sändebud i Herrens namn, då är det en sann profet. Den bilden jag målar upp här just nu, det är bilden på en sann profet. Alltså. Och då får vi då veta att både Petrus och Johannes uppfyller de här kraven. De är ambassadörer för Guds rike. De uppfyller dessa krav och talar direkt i Herrens namn till församlingar, personer och allt det här. Lägg noga märke till hur de agerar genom att inför Guds ansikte få uppenbarat genom nåd och sanning att tala och skriva på direkt order adresserad till personer och församlingar i Herrens namn. Både Paulus och Johannes får tilldelad auktoritet att agera i Herrens namn. Vad har de nu gemensamt? Jo, det finns två stora grejer där. Båda är i nåd och sanning. Och sen har de en väldigt stor gudsfruktan. Det är något som är viktigt idag. Gudsfruktan. Man springer inte omkring om man har gudsfruktan. I Herrens namn och löser och binder och stampar håller på, det ska jag säga er. Det gör inte den som har fått sig Gud. Sionsberg är profetiskt bild på Guds rike och Guds församling där de blodköpta lever kvar i ljuset och bevaras för den stora förlossningens dag. Men laglöshetens hemlighet kommer att uppenbaras innan förlossningen på denna stora dag av deras blodköpta själar, står det i Andra Thessalonikerbrevet 2. För många år sedan när vi började vår förkunnartjänst, Elva och jag, så fick vi en, ja, både hon och jag såg en syn. Vi fick se något som liknade Noas flod startade med ett kolsvart vatten som började spridas över jorden. Jag fick se ett berg. Där var den enda platsen där vattnet inte nådde upp till. Vad tror ni det är för berg? Sions berg är klart, församlingen va? Människor kom från samtliga sammanhang upp. Så ni kommer att få se folk från alla möjliga sammanhang som Gud kallar och drar ut nu. Som de som hör vad anden säger. Från samtliga kristna, kristenheten. Det här var alltså början på vår tjänst och då började något som kallas för Toronto-välsignelsen. Fast det är egentligen snarare tvärtom. Precis innan så var det en kvinna i England som heter Tricia Tillin, som jag har en väldig förtroende för och älvor med, vet jag, ledare för Banner Ministries. Hon skriver flera månader innan det här skedde. Hon var i bön och så skriver hon: jag ser i en syn i bönen en stor flod med stark demonisk villfarelse står färdig att öppna sig, och det här innebär ett jättestort hot mot Guds folk. Man kan i stort sett säga att många floder nu flutit ihop till en enda flod. Eller hur? Vet du vad konsekvensen har blivit? Jo, konsekvensen har märkligt nog blivit att vi är tillbaka igen till exakt samma läror som, och samma tillstånd som rådde på apostlarnas tid. Exakt de läror som jag förut beskrev med fet stil har vi nu igen. Det är därför vi ska läsa igen breven för att förstå. Och nu kan man säga att den andliga bilden jag beskrev om de fem första verserna i Bibeln både startar och avslutar tiden. Det säger han ju i Jesaja 46, om jag inte minns fel. Han som förklarar änden från begynnelsen. Och Johannes budskap vid Jordan upprepas återigen profetiskt. Fast nu gäller det oss. För vad handlar det om? Jo, domen kommer att starta Herrens dag. Den kommer att börja med förbannelse över olydnad. Mörkret ska alltså uppfylla natten. Domaren däremot, han kommer att fortsätta med det andliga alternativet också. Han kommer att fortsätta flöda ner andlig välsignelse och ljus över alla som lyder honom på Sion. Ljuset ska uppfylla dagen. En härlig plats att vara på Sionsberg. Bibeln är solklar att Jesus Kristus kommer att dela upp hela jordens befolkning med någon som han kallar för den starke mannen. Står på fler ställen, men bland annat i Jesaja 53. Om ni nu studerar detta ska ni få se att det kan bara vara en, Satan själv som är den starke mannen. Och den brukar vi ju nu för tiden bara bunta ihop och stampa ihop på vad vi håller på med. Men det ska vi nog passa oss för. För han ingår nämligen i Guds rådslut och ska få utföra en sak. Ska ni få se snart. Det är exakt vad Jesus sa att mörkret skulle göra, uppfylla midnatten. Jesus själv säger att midnatten kommer att inträffa innan ljuset uppfyller dagen. Helt i enlighet med Paulus undervisning om vad som ska ske vid ändens tid. Han använder den bilden. De som överlever katastrofen kommer sedan att samlas hos Herren, menar jag. Första test 4:17. Först kommer katastrofen. Sedan ska vi som överlevt andligen, alltså katastrofen, samlas. Först kommer katastrofen, natten, midnatten. Sen kommer dagen. Kolla nu. Herrens dag är alltså en tidsperiod som vi inte vet när den börjar. Det är det som är kusligt. Vi har ingen aning om det. Men vi vet hur den slutar. Han ska sätta sina fötter på Oljeberget. Det är så Herrens dag slutar, och tiden också. Så Herrens dags början, den är hemlig. Det är därför det är så livsfarligt. Att vi måste vaka. Vad är klockan? Vad är tidstecknen? Herrens dag startar med något väldigt ovanligt. Det startar med en oväntad katastrof. Första test 5:1-3. Vilka drabbar den då, säger Paulus? Jo, de drabbar de som sover, de som inte vaknar, de som är andligt berusade och villfarelse. Och hur ser de på framtiden då? Jo, de ser den så här. Ja, det kan ju bara bli framgångsrika tider och vi har full säkerhet framför oss. Första test 5. Ja. Men vi som lever i ljuset och är dagens barn, säger han. Lägg märke till att det handlar om tillhörighet. Vi tillhör dagen och de tillhör natten. Då måste ju dagen vara en person, och det vet vi. Och natten också en person eller en varelse som inte är så rolig att tas med. Det kommer alltså en ägare, va, och hämtar sin egendom. Och han kommer som en tjuv. Eller han kommer som en rånare. Och vad ska han göra? Ja, han ska hämta det han äger. Har ni förstått nu vilka konstiga lärare vi undervisat om förut? För den starke mannen kommer nämligen i midnatten, står det egentligen. Det vet ni. I midnatten hördes en rop. Exakt samma mönster fortsätter Paulus undervisa andra test 2. Det är exakt samma mönster han har följt hela tiden. Det är exakt samma mönster som vi har följt i de 5 första verserna i första Mosebok 1-5. Där säger han att innan ljuset uppfyller dagen, då samtliga av Jesu förlossare samlas tillsammans, måste något ske. Först, vad då? Han upprepar åter samma mönstret. Mörkret har fått auktoritet av Gud att arbeta genom villoläror för att pröva samtliga kristna, som kallar sig för kristna, att välja ägare över sina liv. När det är klart, då kommer natten och hämtar sina. Och det händer innan dagen. Ordet parousia betyder när en kung kommer med personlig närvaro till sitt folk. Det betyder på grekiska alltså. Och när Jesus kommer, så kommer han alltså som en synlig kung. Alla ska se honom. Och han kommer mitt ibland oss. Men det märkliga är att det här ordet i andra Thessalonikerbrevet 2 står 2 gånger. Ja. Vem tror ni den andra kungen är som kommer med sin närvaro till sitt folk. Ska ni få se en sak. Jaha, det innebär ju att först kommer alltså den starke mannen eller Satan till sitt folk. Och vet vad han kommer att göra? Han kommer att kopiera Jesu tillkommelse. Precis som han kommer att göra. Jesus sa att hans tillkommelse kommer att se ut som en blixt över himlen. Jesus sa att när han såg Satan kastas ner så såg det ut som en stor blixt. Jag tror att första Mosebok 1:2 som beskriver The Abyss är en profetisk andlig bild. Samma ord används på grekiskan i Uppenbarelseboken, då beskriver det The Abyss, avgrundens brunn. Men det är precis samma sak. Andliga bilder, vet ni. De är svåra att tyda ibland. Och Paulus säger själv att nu att de här andemakterna är på höga i mörkret på höga platser i himlen. Det kan inte vara den första himlen och det kan absolut inte vara den tredje himlen. De måste vara i den andra himlen. Och därifrån påverkar de. Det finns inget annat alternativ och jag ska bevisa det med skriften också snart. Himmelska platser i Efesierbrevet 6. Nu är det totalt solklart att Gud måste ha bundit mörkret i sin allsmäktiga hand för att låta dem upprätta ett system som heter världen eller kosmos. En ordning, prydnad, ordning. Och den är tidsbestämd, det är därför Satan också kallat för denna tidsålderns gud. De har bara, ja, han har bestämt tid och allting. Det här är alltså andliga bilder för samma sak, nämligen The Abyss. Är då alltså himlen, den andra himlen, för Gud själv bor alltså i den tredje. För Paulus blev uppryckt nämligen till den tredje himlen. Sedan får du plötsligt se hur alla andar är i Babylon i Uppenbarelseboken 18. De gillar något hus de har byggt där, vad det nu kan vara för hus. Det är inte så svårt att räkna ut kanske. Och den andra himlens namn på grekiska är Mesos Uranos. Lägg märke till vad jag säger nu. Mesos Uranos. Uppenbarelseboken 8 och 13. Och jag såg och hörde en örn flyga högt upp i himlen, grekiska, Mesos Uranos. Ja, det är Abyss, va? Just det, mitten himlen, det är Abyss. Den ropade med hög röst, V, över jordens invånare, för de basunstötar som nu återstår, när de andra tre änglarna blåser sina basuner. Ska ni få se något? Uppenbarelseboken 9:1. Ja, jag skriver på engelska här för det är mycket tydligare. Och den femte ängeln blåste i sin basun. And I saw a star falling. Inte har fallit. Falling. Som en blixt från himlen står det här. Ja. Förstår ni innebörden av det här? Ja. Han föll ner på jorden och nu ska ni lägga märke till en sak. Att när någon får en nyckel som är så här mäktig, då måste Gud ge honom auktoritet att handla, för annars kan aldrig någon få en sån auktoritet. Nyckel är auktoritet, för han får en nyckel att öppna. Då måste alltså Guds kairos vara inne. Det betyder en bestämd tid som Gud redan från begynnelsen har bestämt måste ske i hans rådslut. Nu är ju något här inne i slutet av tiden, absolut i slutet av tiden, när djävulen är det ju, va? Det fattar ni väl? Får auktoritet Och klockslaget är inne. Och han öppnar, vad är det? Han öppnar något som heter The Abyss, and the Bottomless Pit heter det här, men egentligen står det The Abyss. Om det här nu stämmer, som jag säger, att det bara är andliga bilder för samma sak, vilket jag är nästan 100 på att det är, då beskriver Första Mosebok 1-2 The Abyss som en väldig flod med mörkt vatten. Vad var det jag såg? Eller vi såg? Uppenbarelseboken 9 beskriver samma sak bildligt, men då är det massa, ni vet, ja, vad var det, gräshoppor och allt möjligt och rök och det här. Men det är precis samma bilder som kommer. Någonting har fått tillåtelse att öppna demonisk aktivitet här på jorden. Och det finns bara en som kommer att få det, nämligen. Nu får alltså Satan uppfylla natten. Så precis som det står profeterat i första texterna där och som Paulus själv använder i första test 5. Nu ges honom en nyckel då det är exakt det här som andra Thessalonikerbrevet 2 beskriver som parousia. Nu kommer han själv med alla hans fallna änglar ner. Nu blir det inte roligt. Utom för oss som är på Sion förstås. För han får inte röra oss. Härligt, va? Mm. Det innebär att Satan kommer som en kung. För att personligen närvara och komma till sitt folk. Nu blir det allvarligt. Det är det här som är laglöshetens hemlighet. Och Gud säger att detta kan omöjligt ske innan Guds kairos, bestämda tid, är inne. Andra Thessalonikerbrevet 2:6. Och det är 100% säkert att titta på skriften. Detta måste ske innan dagen uppfylls. Ja. Det som sker nu är alltså laglöshetens hemlighet, och det är precis vad Sodom och Gomorra egentligen betyder på hebreiska också, ett hemligt uppror kan man säga att det betyder. Och det kommer alltså en dom. Laglöshetens hemlighet kommer som en dom. Vad är det Gud vill? Vad är det Guds rådslut där? Ja, ni som kan i Efesierbrevet 1:9 vet vad det är. Det står helt klart att han ska komma. Lyssna nu. När du läser andra Thessalonikerbrevet 2. Läs det på grekiska då. Så får du helt uppenbart. Vem som kommer. Och vart ifrån han kommer. För det står nämligen att han kommer. Ur mesos. Vad var det? Andra himlen, va? Abyss. Ja. Han kommer. Ur Abyss. Alla hans änglar och demoner kommer alltså därifrån. Andra himlen. Ner. Fejkar Jesu tillkommelse. Jag undrar hur det blir den dagen förresten. Kusligt att tänka på. Det betyder ju alltså mitten himlen. Han kommer ur mesos Uranus. Lägg märke till att detta måste först ske, för Gud har en mening och en plan med detta. Och detta är för att avsluta sitt hemliga rådslut. Det är ju därför Paulus vet allt där innan. För han har ju meddelat församlingen i Efesos hela planen. Men han skriver ju bara ett brev. För vi får ju läsa alla Paulus brev och lägga ihop dem om vi ska förstå vad Paulus menar då, vilket vi har försökt att gjort. Och vad är Guds hemliga rådslut då? Efesierbrevet 1:9, vi ser det redan i de första verserna också. Gud har bestämt innan han skapade världen att under Jesus Kristus samla ihop alla änglar som inte föll tillsammans med alla som inte följer villfarelsen sen på Sion, eller ja, är kvar på Sion under ett huvud, under en kung. Ja, så han använder ju alltså Satan här för att dra iväg en massa. Det är ju därför det står att det stora avfallet måste ske först och det här komma. För om du börjar studera det här så ska du få se att det här är ju precis vad, det här är ju precis vad, alltså mörkret får tjäna Gud att uppfylla Guds rådslut. I Efesierbrevet 9:10 står det här i. Detta kommer att föra bort och separera fullständigt allting som inte förblir under kungens huvud. När detta är klart kommer Herrens parousia. Det kommer en parousia först, men nu kommer Herrens parousia. Nu kommer kungen till sitt folk personligen. Och då ljuder en basun och han ska sända ut alla sina änglar. Och de ska hämta alla hans utvalda från världens alla hörn. Det är bra att veta om, vänner. Uppenbarelseboken säger nämligen att den sista basunen kan inte ljuda. Och den löpande tiden kronos som är uppmätt. Kronos är alltså kronograf, timmar, alltså denna tidsålders gud där han har bestämt att så här får du göra, så här får du hålla på. Innan Guds rådslut är fullbordat står det i Uppenbarelseboken 10, vers 67. Det står tydligare i 17 faktiskt. När den sista basunen ljuder är Guds rådslut och den löpande tiden slut, står det där. Då har djävulen fått jobba lite. Något ska han väl göra. Andra test 2, ska vi ta och läsa det till slut då. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, parousia, alltså när kung, våran kung kommer till oss. Och hur vi ska samlas tillsammans allihop, liksom. Tappa nu inte fattningen och bli skrämda, för nu går det någon ut och säger att nu har Herrens dag kommit. Ja, av någon underlig anledning. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma. Laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Är det inte intressant att när Judas får brödbiten går han ut och då är det midnatt? Ser ni bilden? Ja. Judas besätts av djävulen. Det är profetiskt bild på den här personen som nämns här. Motståndaren som kommer att förhäva sig över allt vad som kallas Gud och heligt, och han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Där råder det delade uppfattning om vad det kan vara. En del tror att det här, jag tror det här faktiskt. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var och ser, då vet du att han inte har ändrat ordning då från första brevet till andra, för annars, han är inte förvirrad. Så står det så här då. Och ni vet att han kan inte träda fram förrän hans tid är inne, Kairos, när han får nyckeln att öppna den här brunnen. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Ja, det är han. Håller på. Han som nu håller tillbaka måste först röjas ur vägen. Och när du går till grekiska när du läser så förstår du helt klart att det är tidpunkten som inte är inne än. Så att det kan ske. Det är inte Guds folk som och anden på något sätt som liksom håller tillbaka, som kommer uppryckandet och då kommer han fram. Det går inte ens att läsa in det, utan det är fantasier. Det står inte Guds ord nämligen. Det är helt klart att det är en tidpunkt som inte har nåtts än, så det här kan ske. Du vet, vi måste ha en lära som är åt skogen och måste tvinga in texten för att liksom passa. Det behöver du aldrig göra när Gud passar ihop så här. Ja. Det är alltså när nyckeln ges i handen i Uppenbarelseboken 9:1. Då ska den laglöse träda fram och han kommer fram ur mesos. Ur mitten. Abyss. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns ande och förgöra när han visar sig vid sin parousia. Nu ser du att den första parousia kommer först. Här kommer Herrens parousia. Och så står det den laglöses parousia. När kungen kommer till sitt folk då. Den kommer, och det är, här står det helt klart vem som står bakom. Det är Satan själv då som vevar igång lite. Och det står med stor kraft, lögnens alla täcker under, till och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud, det står faktiskt så. Det är den här förbannelsen vi gjorde om, va? Ja, vill ni inte ha ljuset? Det öppnas mörkret. En kraftig villfarelse, jag snackar om kraftig. Över alla så de tror på pseudo. Det är ju något som ser precis likadant ut, va? Ja, en falsk Jesu tillkommelse. Det är precis vad det här pseudo är då, enligt vad jag har sagt nu då. De kommer att tro en lögn. Jag nämner att Jesus måste ha kommit. Han kom som en blixt och vi upplevde grejer och ja, precis. Då ska ni få se på skakningar och grejer som ni aldrig har fått sett förr. För nu har ju den stora väckelsen verkligen kommit. Precis vad man kommer att tro. Troligen. Och New Age kommer att få vatten på kvarn, vad var det vi sa? Eller hur? Alla mystiker också, vad var det vi sa? För de kommer att uppleva precis samma sak. Det var ju det vi sa. Det här var ju anden från början. Vi hade ju rätt alltså. Och bli avskilda. Dömda. Avskilda. Guds rådslut, va? Oh! Mörker. Natt. Ljus. Och dag. Men sen vill jag att ni läser lite grekiska här. För att det är ganska tydligt. Att man faktiskt. De här som drabbas av det här. Fadern sa till Jesus, i dig har jag mitt goda i Jordan. Och de här säger faktiskt tvärtom. De säger tvärtom. Det är alltså antikrist, va? Antikrists ande. Och när detta har skett kommer alltså Guds basun och Juda. Guds rådslut och tid är fullbordat. Och vi har fått två stycken olika, vad ska vi kalla dem för, avdelningar. Det ena ljus och det andra mörker. Och i Uppenbarelseboken 10:67 går det i uppfyllelse. Det var laglöshetens hemlighet uppenbarad. Och ni får gärna studera det här och säga emot mig gärna. Jag vill gärna ha kritik om ni inte tror på det här. Så, varsågod.